Ja, det får man väl till början med hoppas att det inte blir, eftersom kriget har pågått i 8 år. Det hade varit åtta år den 20 september sedan det började. Men att det är alldeles klart att man står inför väldiga problem. Det gäller dels frågan om krigsfångar, och det gäller frågan om skadestånd. Det gäller inte så mycket frågan om landområden, därför att den nuvarande fronten, den sträcker sig ganska nära, om inte jag ska inte säga exakt, men ganska nära den gräns som gällde 1980. Det kanske största problemet är möjligen krigsfångefrågan. Det var nämligen så att 1982 förlorade Irak, som var trängt in på iranskt område, ett slag vid staden Khorramshahr, och där tog iranierna ungefär någonstans mellan 40 och 50 000 krigsfångar. Så det finns alltså en stor diskrepans idag i antalet krigsfångar i de båda länderna. I Iran finns omkring, jag skulle gissa, ungefär 60 000, och på den irakiska sidan finns det kanske 10-12 000. Och den stora skillnaden där, den beror på det här stora antalet krigsfångar som togs 82. De har alltså suttit i 6 års tid. Och där kommer det säkert att bli mycket besvärliga förhandlingar med försök att, så att säga, jag skulle till och med kunna gissa här, ett sorts handlande med de här krigsfångarna från bägge sidor.
Så den svåraste frågan, det är utväxlingen av fångar, som du ser den?
Jag tror att det är nummer ett, ja. Och sen är det då nummer två, det är ett skadestånd som Iran kommer att kräva för den förstörelse som Irak har åstadkommit under kriget. Iran har inte haft något flygvapen, och skadorna är på den iranska sidan är större än på den irakiska. Och sen är det då frågan om vem som startade kriget. Det är också en mycket besvärlig, ett besvärligt problem som kommer att tas upp och diskuteras. Men det är klart att när jag säger det besvärligaste, så ska jag väl också lägga till att det blir inte lätt för en FN-styrka av observatörer att hålla en vapenvila och att hålla den i stånd. Men jag tror ändå att fram till verklig fred, där är det först utväxlingen och sen tror jag också skadeståndet som är de två stora problemen. Men det har varit ett så... Alla krig kan man säga är meningslösa, men det här är alltså så fruktansvärt meningslöst, och det gäller att få slut på dödandet. Här har dött hundratals man per dag hela tiden, även när inte kriget har stått på tidningarnas första sidor. Och det är den delen som man måste stoppa, och att man alltså kommer till förhandlingar, även om de blir långa och besvärliga.
Ambassadör Arne Thorén och Birgitta Gustafsson var reporter.
I now call upon the Islamic Republic of Iran and the Republic of Iraq to observe a ceasefire and to discontinue all military action on land, at sea, and in the air as of 0300 hours EMT on 20 August 1988.
Generalsekreteraren fick applåder i säkerhetsrådet när han förklarade att vapenvila i striderna inträder på morgonen den 20 augusti. Men Pérez de Cuellar uppmanade också parterna att redan nu visa återhållsamhet, och efter tillkännagivandet förklarade Irans utrikesminister Ali Akbar Velayati att Iran omedelbart inställer alla fientligheter förutsatt att Irak gör detsamma. Vapenvilan kan alltså i praktiken redan vara ett faktum. Den 25 augusti inleds direkta överläggningar mellan parterna i Genève under FN-chefens ledning. De övriga punkterna i fredsplanen står då på dagordningen, och det gäller bland annat utväxling av tiotusentals krigsfångar, truppreträtter till internationellt erkända gränser och tillsättandet av en domstol som ska fastställa vem som bär ansvaret för krigsutbrottet. Misstron är djup mellan Iran och Irak efter 8 års krig och 1 miljon döda, och generalsekreteraren får nu uppbåda all sin diplomatiska förmåga för att lotsa igenom FN-resolutionen och etablera förutsättningar för en bestående fred i området. Säkerhetsrådet fortsätter idag genomgången av den fredsbevarande insatsen vid Persiska viken, där 350 militära observatörer nu ska övervaka genomförandet av fredsplanen. Börje Remdahl, New York.
Sveriges FN-ambassadör Jan Eliasson utsågs idag till medlare i konflikten mellan Iran och Irak. Lars Gunnar Erlandsson.
Det svåraste förhandlingsuppdrag någon kan få, så sa det allmänt när Olof Palme 1980 fick FNs uppdrag att medla i kriget mellan Iran och Irak. Redan från början blev Jan Eliasson Palmes medhjälpare och han följde Palme på de oftast fruktlösa resorna till de båda krigförande länderna. Jan Eliasson är 48 år, han blev chef för utrikesdepartementets politiska avdelning 1983 och sedan mars i år är han Sveriges FN-ambassadör i New York. Jan Eliasson finns nu i Genève och det här måste vara ett oerhört svårt uppdrag med tanke på den djupa misstro som finns mellan parterna, Jan Eliasson.
Ja, det är alldeles riktigt att det finns en djup misstro mellan parterna, men nu har vi i alla fall uppnått det stadiet att det råder ett eldupphör. Och det är ju lättare att överbrygga misstro när inte längre öppna fientligheter pågår jämfört med en situation när vi sitter och diskuterar vid förhandlingsbordet.
Nu har du sysslat med den här konflikten aktivt tidigare. Har du speciella knep?
Nej, det är nog att vara tålmodig och lyssna noga på parterna och försöka inse att en lösning måste bygga på att båda har intresse av att bevara den.
Det har sagts att de här förhandlingarna kan ta oerhört lång tid, kanske till och med flera år. Vad är din bedömning?
Nej, jag hoppas att det inte ska ta den tiden. Det är klart att det är komplicerade frågor och man får ju dela upp det i dess beståndsdelar. Vi har ju en mycket god grund att stå på. Nämligen det exempel på ett utmärkt samarbete mellan parterna, generalsekreteraren och säkerhetsrådet, som resolutionen 598 innebär. Och den anger i punktform vilka frågor som ska lösas. Så det gäller ju att sortera upp frågorna i de här olika kategorierna och försöka sedan tålmodigt finna lösningar på var och en av dem.
Jan Eliassons första svåra uppgift blir att försöka få de båda parterna att sätta sig ner ansikte mot ansikte i Genève. Irak och Iran representeras där av sina utrikesministrar. Båda har gått med på direkta förhandlingar, men de har trots stora ansträngningar från FNs generalsekreterare Pérez de Cuellar bara suttit vid samma bord en gång. Det var i fredags på förhandlingarnas andra dag. Pérez de Cuellar har inte dolt sin irritation över att förhandlingarna går så trögt och att viljan att hjälpa till från de båda parternas sida tycks vara så liten. FN-chefen lyckades förhandla fram en vapenvila i det 8 år långa kriget. Den trädde i kraft den 20 augusti. Sen har båda sidor anklagat varandra för att bryta vapenvilan, men den tycks ändå i stort ha respekterats. Meningen är att förhandlingarna i Genève, som fram till nu har letts av FNs generalsekreterare själv, ska leda fram till ett fredsavtal. Pérez de Cuellar lämnar nu över medlarjobbet till Jan Eliasson, som alltså ska försöka lösa upp dödläget. Den svåraste stötestenen är vattenleden Shatt al-Arab, som är Iraks enda förbindelse med Persiska viken. Iran vill först förhandla om ett tillbakadragande av trupperna från frontlinjerna, en utväxling av krigsfångar och få Irak utpekat som angripare i kriget. Iran hävdar att en överenskommelse från 1975 om vattenleden Shatt al-Arab ännu gäller. Enligt den ska leden delas mellan länderna efter en mittlinje. Den överenskommelsen sa Irak upp några dagar innan kriget bröt ut. Irak gör nu anspråk på hela vattenleden och kräver också att Iran rensar den från de fartygsvrak som gör den oframkomlig. Irak kräver också fri passage i Persiska viken och genom Hormuzsundet, som är vikens smalaste punkt och som behärskas från iranskt område. Detta ska enligt Irak ske innan man kan förhandla om trupptillbakadraganden och så vidare. Pérez de Cuellar sa redan när han inledde förhandlingarna i Genève att det kommer att ta månader, kanske år. Trots att han såg mycket långdragna förhandlingar framför sig så var han tydligt besviken på den mycket tröga starten. Det blir nu alltså Jan Eliassons uppgift att försöka få igång konstruktiva förhandlingar. Att de båda dödsfienderna alls sitter i Genève beror till stor del på FN-chefens trägna och skickliga arbete. Men avgörande är att han haft och har både USAs och Sovjetunionens stöd. Pérez de Cuellar hade hoppats att han skulle få de båda utrikesministrarna ansikte mot ansikte idag innan han själv lämnar Genève, men det har inte skett ännu och nu blir det alltså den svenske medlaren som ska försöka leda förhandlingarna fram till ett fredsavtal, ett slut på ett 8-årigt krig, det blodigaste sedan andra världskriget, ett krig som krävt 1 miljon människoliv.
Kommentar Bo Karlström.
tidig söndag morgon den 4 juni 1989. Iran.
Irans religiösa ledare Ayatollah Khomeini har avlidit knappt 2 veckor efter att han genomgått en större operation för att stoppa inre blödningar. Det meddelade Radio Teheran och den iranska nyhetsbyrån IRNA för en dryg timma sedan. Igår kväll rapporterade Radio Teheran att komplikationer hade tillstött efter Khomeinis operation och muslimer i hela världen uppmanades att be för hans tillfrisknande. Khomeini blev 86 år. Han ledde det folkliga uppror som för 10 år sedan blev Shahs fall. Det finns ingen självklar efterträdare till Khomeini.
Och några dagar efteråt, det vill säga den 7 juni, lät det så här.
I Iran har maktskiftet efter Ayatollah Khomeini som begravdes igår genomförts utan stridigheter. Och inga större förändringar är heller att vänta, rapporterar vår utsände på en tyvärr dålig telefonledning.
Samtalen efter Ayatollah Khomeini ger iranierna ytterligare några dagars ledighet, men annars återgår livet nu till det normala efter gårdagens tumultartade begravning. Något annat är heller inte att vänta. Inga genomgripande förändringar förestår. Maktskiftet är genomfört åtminstone i formell mening. Ayatollah Khomeinis mantel har övertagits av presidenten Ali Khamenei. Det är han som nu ska visa vägen för den islamska revolutionen. Men den döde Khomeini personifierade revolutionen och den islamska republiken. Efterträdaren har inte denna unika ställning och han tillhör heller inte det högsta prästerskapet. Ayatollah Khomeini skriver i sitt testamente som nu har offentliggjorts att den islamska revolutionen är en gåva från Gud. Den står över all annan frihetskamp och alla andra revolutioner i världen, skriver han, och uppmanar sina landsmän att aldrig mer låta sig bli beroende av supermakterna USA och Sovjetunionen. Miljoner iranier tog igår avsked från Khomeini i en lika väldig manifestation som när han för 10 år sedan återkom från landsflykten. 8 års brutalt krig och 100 000-tals dödade tycks inte ha förtärt den revolutionära glöden. Börje Remdahl, Teheran.
Iran den 29 juli 1989.
Irans nye president blir Hasemi Rafsanjani. Det står klart sedan den första preliminära röstsammanräkningen givit Rafsanjani över 90% av rösterna. De iranska väljarna gav också klartecken åt författningsändringar vilka kommer att ge den nya presidenten ökade maktbefogenheter.
Gårdagens presidentval i Iran har givit landet en ny ledare efter Ayatollah Khomeini som avled i början av juni. Landets nya president, Rafsanjani, gör inte anspråk på att vara samma andliga överhuvud som den man som under 10 år enväldigt styrde Iran. Men Rafsanjani har nu som segrare i presidentvalet skaffat sig en position som gör honom till landets utan tvivel främste politiska ledare. Vid en folkomröstning som också hölls igår gav de iranska väljarna klartecken till ändringar i författningen vilka ger ökade maktbefogenheter åt presidentämbetet. Bland annat avskaffas posten som premiärminister. Olika fraktioner har länge stridit om makten i Iran. När Ayatollah Khomeini dog befarade många en öppen konfrontation mellan hårdföra radikala personer och en mer resultatinriktad gruppering. Den striden uteblev och valet av Rafsanjani till landets president anses av många bedömare innebära att Iran nu får en mer moderat ledning än vad fallet var under Khomeinis tid. Av betydelse är också att Ali Khamenei förväntas bli ny ordförande i Majlis, det iranska parlamentet. Ayatollah Khamenei är numera landets nya andliga ledare och han anses utöva viss kontroll över de mer radikala personerna. Han har emellertid uttalat sitt starka stöd för Rafsanjani och de båda uppfattas numera som ett enat team. Vad för slags politik Rafsanjani kommer att föra går det inte säkert att säga. I den valkampanj han ledde gjorde han ekonomin till ett huvudnummer. En ekonomisk återhämtning av landet efter det långvariga kriget med Irak anses också som en nödvändighet om Rafsanjani ska kunna stärka sin maktbas. Landets ekonomi är också det avgörande motivet till att Rafsanjani anses förespråka en successiv öppning i relationerna med både väst och Sovjet. Hans besök i Sovjet i juni ledde också till ekonomiska avtal med Moskva. Men om Rafsanjani ska lyckas i kontakterna med väst krävs nog också att han kan nå en lösning på de kidnappningar som Irans stödda grupper utfört i Libanon. Men att sätta etiketter på Irans ledare kan visa sig vanskligt. Trots Rafsanjanis tal om att steg för steg bygga upp kontakterna med väst var det han som så sent som i maj uppmanade palestinier att döda västlänningar som hämnd för de egna dödsoffrarna på de av Israel ockuperade områdena.
Reporter Lars Ronås.
Den 15 augusti 1989.
Förre talmannen i det iranska parlamentet Hashemi Rafsanjani avlade idag ämbetseden som landets fjärde president sedan monarkin störtades 1979. Den 54-årige Rafsanjani vann en storseger i presidentvalet den 28 juli. Ali Khamenei som valts att efterträda Khomeini som Irans högste ledare var president under två ämbetsperioder men förbjöds av lagen att ställa upp igen.
Den 6 juni 1990.
Lunchekot fortsätter utrikes. Irans president Rafsanjani är beredd att möta Iraks statsöverhuvud Hussein i direkta fredssamtal. Därmed kan ett genombrott vara nära i de fastlåsta fredsförsöken, rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent.
Hashemi Rafsanjanis vink idag att han är beredd att möta sin fiende Saddam Hussein för fredssamtal på toppnivå kom vid en presskonferens i Teheran i samband med att Iran högtidlighåller ettårsminnet av Ayatollah Khomeinis död. Året innan Irans andlige ledare avled tömde han, som han själv sa, giftbägaren i botten när han gick med på vapenvila i det som Iran alltid har kallat det påtvingade kriget mot Irak. Ett förödande 8 år långt krig som krävde hundratusentals människoliv. Men efter den sommaren för 2 år sedan har det rått ett tillstånd som brukar beskrivas som varken krig eller fred. Vapenvilan har respekterats, men parterna har inte kommit varandra närmare på några andra punkter i den FN-resolution som reglerar ett fredsavtal. Irak har krävt att tiotusentals krigsfångar utväxlas som en första åtgärd. Ett krav som Iran inte kan gå med på så länge som irakiska trupper finns kvar på Irans sida av gränsen. Den svåraste tvisten gäller vattenvägen Shatt el-Arab som mynnar ut i Persiska viken. Enligt ett avtal som slöts på shahens tid går gränsen mitt i floden, medan Saddam Husseins krav på hela Shatt el-Arabs vatten bidrog till att Irak gick till anfall mot Iran hösten 1980. Vid Arabförbundets möte förra veckan fick värdlandet Irak stöd för kravet på överhöghet över vattenvägen och det ledde till skarpa reaktioner från Iran. Men Rafsanjanis personliga gest idag kommer som ett svar på tidigare brevburna fredsinviter från Saddam Hussein. Brev som sägs utesluta den kontroversiella frågan om vattengränsen. Dessutom kan man notera att den troliga värden för ett toppmöte, sultanen av Oman, att han stannade hemma från det arabiska toppmötet i Bagdad och därmed har sin neutrala trovärdighet i behåll. President Rafsanjani förklarade idag att toppmötet måste föregås av samtal på lägre nivå i samråd med FNs generalsekreterare. Rafsanjanis öppning idag kan vara början till genombrottet i de fastlåsta fredssamtalen mellan två bittra fiender i Mellanöstern. Titti Nylander, Nicosia.
Relationerna mellan Iran och Irak håller på att förbättras. Irak hjälpte för övrigt Iran med en hel del material vid den senaste iranska jordbävningen. Här en rapport den 4 juli 1990.
Så konflikten Iran-Irak som kom ett steg närmare en lösning igår när de båda ländernas utrikesministrar träffades för första gången. Nästan 2 år efter eldupphöret i det blodiga kriget. Ett genombrott i de segslitna förhandlingarna, det anser FNs generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar.
Senast Irans och Iraks utrikesministrar träffades var för 2 år sedan då man kom överens om ett eldupphör i det 8 år långa kriget. Men den gången vägrade de båda tala med varandra och Pérez de Cuellar fick fungera som kontaktlänk. Men trots eldupphöret har inget fredsavtal ingåtts och den FN-resolution som låg till grund för eldupphöravtalet har heller inte uppfyllts av de båda länderna. Pérez de Cuellar erkände också att trots leendena efter gårdagens möte så finns det djupa meningsskiljaktigheter i en rad frågor. Den svåraste tvisten gäller vilket av länderna som började kriget. Dessutom kräver Iran att Irak ska dra tillbaka alla trupper som fortfarande finns vid den tidigare krigsfronten. Men den mest brännande närliggande frågan är hur krigsfångarna ska utväxlas. Men utrikesministermötet resulterade inte i några beslut i dessa frågor, utan värdet av mötet är att kontakten etablerats på så hög nivå och att det varit så förtroendeskapande. Det säger Sveriges FN-ambassadör Jan Eliasson, som är FN-chefens personliga representant i Iran-Irak-förhandlingarna.
Det är väl riktigt att samtalet på detta plan och i denna tidpunkt framförallt är förtroendeskapande och skapar förutsättningar för framgångar sedan i förhandlingarna. Vi har ju sett en period på senare tid då atmosfären förbättrats. Det har varit en brevväxling mellan de två presidenterna, Iran och Irak. Och Irak ställde sig bakom stöd till Iran efter jordbävningen. Och det finns några små tecken som vi hoppas nu ska översättas i konkreta åtgärder.
Irak invaderar Kuwait. Det här är rapporter olika den andra augusti 1990.
Med oss direkt är vår Mellanöstern-korrespondent Lars Kobbe.
Ja, enligt de senaste uppgifterna från Kuwait så ska minst 350 irakiska stridsvagnar nu ha intagit nyckelpositioner i den kuwaitiska huvudstaden. Och den irakiska radion uppger att Kuwaits regering har störtats alltså. Den brittiska ambassaden uppges ha beskjutits under natten när de irakiska styrkorna närmade sig huvudstaden. Enligt ögonvittnen i Kuwait City ska den lilla kuwaitiska armén bara ha gjort symboliskt motstånd. I Bagdad spelar den statskontrollerade irakiska radion militärmusik som blandas upp med nationella sånger och slagord av typen hälsningar till revolutionen i Kuwait. Det kan innebära ett underförstått medgivande från irakisk sida att landets trupper nu avsatt den kuwaitiska emiren och att Kuwait nu i praktiken styrs från Bagdad. Iraks attack mot Kuwait inleddes strax efter midnatt lokal tid och kom överraskande, även om en sån möjlighet inte var uteslutits under de senaste 2 veckornas ordkrig mellan de 2 grannarna. Rapporter om irakiska truppkoncentrationer på upp till 100 000 man har kommit, men många har trott att Irak har ägnat sig åt vapenskrammel i syfte att skrämma Kuwait till underkastelse. Iraks president Saddam Hussein har också försäkrat sin egyptiske kollega Hosni Mubarak om att han inte hade för avsikt att attackera Kuwait. Men nu verkar det alltså som om han brutit det löftet och genomfört ett blixtanfall mot Kuwait och eventuellt också avsatt landets regering. Attacken kommer bara några timmar efter det att samtal mellan Irak och Kuwait brutit samman i den saudiarabiska hamnstaden Jeddah. Samtalen var ett försök att närma de två länderna i tvisten som gäller oljeproduktionen. Irak kräver flera tiotals miljarder kronor av Kuwait i ersättning för olja som Bagdad hävdar att Kuwait stulit och för förlorade oljeinkomster beroende på Kuwaits överproduktion av olja. I bakgrunden finns också en gammal tvist om hur gränsen länderna emellan ska dras. Lars Kobbe, Nicosia.
Sveriges ambassadör i Kuwait, Ingolf Kisov, berättar att de irakiska styrkorna nu kontrollerar alla viktigare platser inne i huvudstaden.
Ja, denna rapport kom alltså 7 på morgonen den 2 augusti. Och här har vi en rapport 12:30.
وقد استشار امير المؤمنين رضي الله عنه المسلمين في تدوين الديوان.
Efter att Kuwaits radio tystnat under några timmar på morgonen så har nu sändningarna återkommit igång och radion kontrolleras fortfarande av regeringen och har alltså ännu inte intagits av de irakiska invasionstrupperna. En stor del av sändningarna består av musik, men då och då sänds korta appeller som uppmanar invånarna att svara på anropet om att försvara landet. I ett land utsätts för en barbarisk invasion, det är dags att försvara det. Araber, Kuwaits blod och ära skändas. Skynda er till dess räddning. Barnen, kvinnorna, Kuwaits gamla män vädjar till er, har en radioröst uppmanat befolkningen. Därefter har Kuwaits radio sänt religiösa berättelser som uppmanar till en arabisk enighet och solidaritet. Berättelser med en lång rad citat från religiösa ledare och historier om hur illa det gått när araber splittrats och startat krig mot varandra. Kuwaits radio har också i sina sändningar vädjat om hjälp från sina arabiska grannar mot den irakiska invasionen.
Konflikten mellan Irak och Kuwait flammade upp den 17 juli då Bagdad-regimen anklagade sin lilla granne Kuwait samt Förenade Arabemiraten för att ha översvämmat världsmarknaden med olja och på det viset hållit oljepriset nere till stort förfång för Irak. Man krävde Kuwait på 14 miljarder dollar i skadestånd. Man anklagade också Kuwait för att ha borrat upp en oljekälla i det omstridda gränsområdet och därigenom vållat Irak en förlust på 2,4 miljarder dollar. Hotfull krigisk retorik ackompanjerade anklagelserna och 30 000 man marscherade upp längs den 25 mil långa gränsen. Igår kväll, timmarna innan attacken iscensattes, fanns 100 000 man beredda. Fredssamtalen i Saudiarabien hade då brutit samman sedan Kuwait avvisat långtgående krav. Bland annat skulle Kuwait ha sagt nej till att avskriva ett stort lån i miljarddollarklassen som Irak fick under det 8-åriga kriget mot Iran. Mycket talar för att Saddam Hussein, Iraks despotiske president, hela tiden haft till avsikt att invadera den underlägsna grannen. Hänsynslös beslutsamhet är ett utmärkande drag hos honom. Med hot och terror går han in för att utvidga sitt inflytande i arabvärlden. De 16 miljonerna iraker lever i en sannskyldig polisstat. Hussein har byggt upp en personkult kring sig själv och ingen vågar sig på ens antydningar till opposition. Den internationella opinionen struntar han fullkomligt i. Det visar avrättningarna tidigare i år av en brittisk journalist och nu senast den svenska medborgaren. Mot den kurdiska minoriteten i landet har han använt giftgas. Irak disponerar kemiska stridsmedel och Hussein har hotat att ödelägga halva Israel med giftgasen. Prisfallet på olja kopplat till krigsskulder har fört Iraks ekonomi till ruinens brant. Det är brist på baslivsmedel i Bagdad och det finns givetvis ett undertryckt missnöje. Det nya militära äventyret kan vara ett sätt att avleda de stämningarna. Samtidigt som Hussein visar arabvärlden att han vågar utmana amerikanska intressen. Det är med maktmedel han ska bli en obestridd arabledare. En ny Nasser.
Det rapporterade Ekots utrikeskommentator Åke Wiklund.
Det här är Riksradions P3. Klockan är 13.
Här är TT med nyheter. FNs säkerhetsråd fördömer i en resolution Iraks invasion av Kuwait i natt. Rådet kräver också att Irak omedelbart och villkorslöst drar tillbaka sina styrkor från Kuwait. Jemen, det enda arabland som finns representerat i säkerhetsrådet, valde att inte delta i omröstningen. Utrikesminister Sten Andersson säger i ett uttalande att den irakiska militära interventionen strider mot grundläggande folkrättsliga principer. Moderatledaren Carl Bildt anser att USA och andra ledande makter måste sätta militär och ekonomisk press på Irak för att förmå landet att dra tillbaka sina trupper. Enligt källor inom den amerikanska regeringen är det amerikanska hangarfartyget Independence på väg till Persiska viken. Irakiska soldater har nu intagit flera viktiga institutioner i Kuwaits huvudstad. Trupperna har bland annat intagit flygplatsen och stoppat all trafik därifrån. Emiren, Kuwaits ledare, har flytt landet och befinner sig nu i Saudiarabien, uppger källor i den saudiarabiska staden Riyadh. Den svenska ambassaden i Kuwait har kontaktat de omkring 100 svenskar som befinner sig i landet och uppmanat dem att stanna hemma. Enligt ambassaden är det ännu för tidigt att säga om svenskarna kommer att evakueras. Kurserna i de mest omsatta aktierna på Tokyobörsen föll med i genomsnitt 2% idag sedan det stod klart att Irak invaderat Kuwait. Japan är världens näst största oljeimportör och på aktiemarknaden fruktar man att konflikten ska komma att leda till stigande oljepriser. Råoljepriset steg också direkt med 2-3 dollar per fat på marknaderna i Fjärran Östern efter invasionen. När handeln öppnade idag på råvarubörsen i London låg priset på 23-24 dollar per fat.